Tack så mycket Jakob och tack så mycket församlingsfakulteten. Jag sa det här i eftermiddags när jag talade på teologiskt forum och säger det igen, att det är alltid med en ödmjukhet som jag står på den här platsen och talar. Det var inte så länge sedan jag själv började mina studier på den här platsen. Försoningen, den kan ni säkert allihopa mycket mer om än jag. Men kanske jag kan bidra lite till frågorna som försoningen är svaret på. Det är det uppdraget som jag har fått. Magnus Persson heter jag alltså. Präst i Svenska kyrkan med tjänst i EFS och arbetar utifrån EFS Riks som inspiratör och samordningsansvarig. Lite reklam. Vi har spelat in en podcast. Folk lyssnar så mycket på podcast nu för tiden. Det finns utomordentliga bra bibelundervisning och predikopoddar. Men vad vi erbjuder det är ett samtal. Ett samtal där man får tjuvlyssna på det där samtalet som du hade önskat att du skulle lyssna på. Det är med skräckblandad förtjusning. Vi släpper ut det här offentligt. Predika känner mig ganska bekväm med. Men att samtala om frågorna bakom det som kanske leder till en predikan kan vara intressant att lyssna på. Så det hittar du där poddar finns. Reformera podden, och det är också det som är innehållet. Vi talar om vad vi kallar för reformatorisk helkyrklighet. Och då säger du helkyrklighet. Jag har hört om högkyrklighet och lågkyrklighet, frikyrklighet och folkkyrklighet. Men vad är helkyrklighet? Det är alltihopa i en underbar förening runt Kristus och honom som korsfäst. Vill också slå ett slag för den här konferensen som ligger mitt i Stockholm. Det är ju så här att många tycker om att fira reformationsjubileet 1517. Det finns säkert någon som kan beskriva varför vi firar det 1517. Någon form av inledning med de 95 teserna. Men det är ju snarare 1520 som det riktiga reformationspärlan, reformationsinnehållet, kommer ut i fyra stycken viktiga skrifter av Luther. En av dem som hamnade i mina händer första gången jag läste Luther om en kristen människas frihet. Det är så 500-årsjubileum. Och den här skriften tar vi oss an. Det är ett led av konferenser som finns också i USA, som finns i Hamburg i Tyskland och som får en svensk version här i samarbete med 1517 och Christ Hold Fast från Amerika. Goda lutherska teologer, många av er har hört till exempel Chad Bird som är professor i Gamla Testamentet och Luthers teolog. Så 8 och 9 mars, maj, förlåt. 8 maj är det speciell dag för präster, pastorer och församlingsledare. Vad innebär det att vi utgår ifrån orden som Jesus citerar från Jesaja första gången han offentligt uppträder i synagogan i Nasaret? Herrens ande har smort mig att predika ett glädjens budskap för de fattiga, frihet för de fångna och ett nådens år ifrån Herren. Vad innebär det att predika en förkunnelse som skapar frihet och inte fångenskap? En förkunnelse som befriar och inte binder. Välkommen till Freedom-konferensen. Den här kryptiska titeln har jag då fått mig tilldelad. Försoningen är svaret, men vad är frågan? Känns ju lite förmätet att säga att exakt det här är frågan, men jag förstår det så att vårt budskap om försoningen i Jesus Kristus, om Kristi Golgata gärning för oss, hur möter den dagens människor och de frågeställningar som finns? Finns det relevans utifrån försoningen och förkunnelsen med försoningen? Det här ska vi titta lite grann på under kvällen. Och det första som jag skulle vilja tala utifrån, så att istället för att utgå ifrån försoningen så utgår vi nu från marken, ifrån ett markperspektiv med människornas samtidens stora frågor. Är det så att människan idag, ingen speciell människa utan det allmänmänskliga, har svårt för att försonas med sanningen om sig själv? Skulle det vara en av ingångarna att kunna sedan peka på den försoning som räcks oss i Kristus? Ja, det här är inga nya tankar som bara präglar vår tid, utan vi kan läsa i Romarbrevet skrivet cirka år 57 att Paulus, han sammanfattar sin kamp så: jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Alltså, jag begriper mig inte riktigt på mig själv. Och så kan du fortsättningen: det jag vill, det gör jag inte. Och det jag inte vill, det gör jag. Det låter ungefär som du, eller hur? Direkt efter nyårslöftena. Jag ska inte äta choklad, jag ska träna. Men du tränar inte och äter choklad. Lite senare, ungefär 300 år senare, så har vi en kyrkofader och biskop, Augustinus, som säger ungefär samma sak. Jag har blivit en gåta för mig själv. Och så hoppar vi snabbt framöver. Vi skulle ju naturligtvis kunna ta stora tänkare genom hela historien, men vi hinner inte det. Utan vi tar FS eget ärkehelgon, Karl Olof Rosenius. Ungefär 1800 år senare, eller efter Paulus rättare sagt, så säger han, alltså människan, har blivit en gåta för sig själv. Livet här på jorden är fullt av skiftningar och motsägelser. Han kan inte bedöma sitt eget tillstånd. Livet är som en vandring genom en labyrint av motsägelser. Det är en färd genom ett tjockt moln av synd och sorg, anfäktelser och frestelser. Den som vill finna vägen till det eviga fadershuset, han måste ha sin blick riktad mot och fäst på vad Gud själv har sagt och gjort. Det är ett uttryck för den här samma kampen. Och om vi går rakt in i en vanlig samtidsroman för att lyssna och lägga örat riktigt mot marken. Anette Bergendahl i bästsäljaren Livet blir aldrig som man har tänkt. Bara den titeln. Livet krackelerar och känns bara som en enda stor bluff. Det som absolut inte får hända, det händer. Förbjudna känslor pyser fram. Livet förändras obarmhärtigt och drastiskt på några sekunder. För oss som sysslar med skriften är det här inga nyheter alls. Vi hörde ju här nere i passionspredikan av Göran just att det finns ett svek i oss själva där vi sviker både oss själva, andra och Gud. Den som borde vara väldigt bekant och som är bekant med dessa frågeställningar och dessa trauman är kyrkan. För några år sedan, eller 2017, mitt under den brinnande MeToo-kampanjen, så kan vi höra en kändis som uttalar: mitt största problem har jag ingen lösning på. Jag står nämligen inte ut med mig själv. Att vara jag, helt enkelt. Här har vi studsat bollen mot några stycken av de frågeställningarna som kommer alltifrån teologer, kyrkofäder, väckelseprofiler. En romanförfattare som fångar lite grann samtidens trauma och en kännigendis. För oss, vi befinner oss mitt i fastetiden, så skulle vi kunna säga att en rätt fasta leder till insikt i detta. Det egna fördärvet. Fastans syfte är nämligen inte att du ska putsa upp dina andliga medaljer och känna dig riktigt nöjd med dig själv när du kommer fram till skärtorsdagen. Utan tvärtom. Så är det en god fasta, det är när du kommer till skärtorsdagen och säger: Herre, förbarma dig över mig, syndare. Det är nämligen inte så att fastan ska göra oss nöjda med oss själva, utan att fastan ska betona behovet av påsken. Precis som lagen driver fram till Kristus, så driver fastan oss fram emot påskens underbara försoning. Och därför är det att den som går ut och fastan med andligt högmod med sitt andliga högmod i behåll, de har inte spänt bågen tillräckligt. Men risken för kyrkan när hon möter de här frågeställningarna, det är att hon hakar på den ständigt närvarande trenden av att hjälpa människor bli en bättre version av sig själva. Och bistår dem med allehanda verktyg i projektet självfrälsning. Känner du igen det? Nej, det gör inte ni, för ni är goda lutheraner och har alltid rätt. Men jag tänker det kan vara kul för er att höra andra kyrkor sliter. Det vill säga att utföra, hjälpa människor att utföra försoningsverket för sig själva. Genom sin egen förädling och förvandling. Istället för att ta emot den försoning som räcks henne i hennes förlorade tillstånd genom evangeliet. Det är modernt. Det är efterfrågat. Och det är mycket tacksamt som predikant och kyrka att kunna räcka ut gör det själv prylar. Om du bara gör så här, här är 5 punkter, här är 6 nycklar, här är 7 principer. Där vi kan räcka människor, inte det fullbordade verket, utan den här byggsatsen som mer påminner om en IKEA-möbel. Samtidsmänniskan lider nämligen av tortyren under idealbilden hon har skapat av sig själv, speglad i omgivningen, men som hon aldrig når upp till. Vi brukar ju tala om att lagens förkunnelse, den kräver och lagen driver fram till Kristus. Ja, här finns en annan typ av lag som är rörelse och alltid har varit i rörelse ute i världen med litet L. Det är inte så att någon människa, bara för att inte man bekänner sig till kyrkan eller till de lutherska bekännelseskrifterna eller till skriften med stort S, lever helt utan lag. Utan lagen är närvarande hela tiden, men med litet L, om du förstår vad jag menar det. Anspråken som säger, gör detta, bli sån, var inte så. För att kunna förklara sig själv rättfärdig. Men inte bara förklara sig själv rättfärdig, för det är ingen som nöjer sig med det, utan jag måste utifrån av någon annan bli förklarad som erkänd, godkänd, ja, rättfärdig. Marknadsekonomin, om vi nu ska lägga örat mot rälsen ännu mer, bygger ju på att ständigt skapa denna känsla av missnöje. Att någonting fattas, någonting kunde vara lite bättre. Och vi är ständigt på väg. Och vår ständiga otillfredsställelse, det är ju den som i sin tur leder till ökad konsumtion. Det är vad marknadsekonomin bygger på. För det skapar tryck på oss människor att inte hamna efter i den här upplevelse-, nöjes- eller konsumtionskarusellen. Och därför söker vi oss ständigt efter nya spännande erövringar. Nya kostsamma resor, fartfyllda fritidssysslor. Vi renoverar, vi bygger ut och vi bygger om. Vi skaffar ny bil och måste ha den senaste elektroniken. Inte för att inte den gamla fungerar, utan bara för att den nya lovar någonting i form av salighet på ett rent mänskligt plan. I denna karusell, i detta eviga ekorrhjul, springer samtidsmänniskan runt. Och med samtidsmänniskan så inkluderar jag dig och mig. För alla människor eftersträvar att känna sig stolta över sig själv. Eller åtminstone nöjda med sig själv. Men utifrån den standard som omgivningen har satt, det här med att lyssna till ditt hjärta, det sjunger man bara i sånger. Det är ingen som nöjer sig med att lyssna till sitt hjärta. Det är ingen som vågar följa sitt hjärtas röst om inte din hjärtas röst blir bekräftat av omgivningen. I alla fall en utvald del av omgivningen. Vi gör allt för att passa in. Därför räcker sig inte det vi kallar för individualismen. Att förverkliga sig själv. Det är inte nog för någon av oss att enbart vara vårt autentiska och genuina jag, vilket nu det är. Utan vi redigerar ständigt oss själva för att få maximalt erkännande och bekräftelse utifrån omgivningens bedömningar. Jonathan Haidt skrivit boken The Righteous Mind. Han säger, "An obsession with righteousness is the normal human condition." Alltså en besatthet av rättfärdighetsbegreppet. Det är den normala mänskliga dispositionen, skulle vi kunna säga. Det är vårt grundläge, vårt defaultläge. Det är att vi hela tiden är upptagna av att nå upp till den förväntade standarden som någon eller något har satt i den omgivning som vi rör oss. Det har faktiskt aldrig funnits en tid då människan utvärderats, mäts eller betygsätts så tidigt, så ständigt och så mycket som vår tid. Du får nämligen ständigt feedback. Vi har ju utvecklat, det låter så fint, en feedbackkultur. Ja, tack för den, Televerket. Det vill säga, det finns ingenting du kan göra idag som du inte direkt, online eller på annat sätt, får en feedback på. Om du var bra, om du var mindre bra eller om du rent ut sagt var värdelöst eller eventuellt kränkande, som är en annan pandemi som råder i vårt land. Ständig feedback på om du har lyckats eller misslyckats. Likes på sociala medier, kommentarer i realtid, kvartssamtal, utvecklingssamtal. Det finns många, oändligt många nya titlar på alla dessa samtal vi ska hinna med, så jag undrar, när ska vi ha tid att arbeta? Rankinglistor, topplistor, innelistor, utelistor, semester. Ja, alltså du, listorna är enorma på vem vi är och hur bra vi sköter oss. Johanna Bornemark har uppmärksammats efter sitt sommarprogram i P1. Och det bygger i sin tur på hennes bok Det omätbaras renässans. Det finns någonting där som är en iakttagelse som ligger i linje med detta. Hon skriver, vi lever i mätbarhetens tidsålder. Och vi löser våra problem, jag skulle vilja lägga till, försöker lösa våra problem genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. Våra mantran ekar i styrdokument och på kvalitetskonferenser. Effektivitet, kvalitetssäkring, evidensbasering. Samtidigt ramas våra liv in av rankinglistor, betyg, kvalitetsindex, pulsmätare och ja, stegmätare. Vi promenerar inte längre, utan vi måste ut och springa en runda till så att vi kommer upp i 10 000 steg. Det som förut kunde bara vara en skön promenad och lite frisk luft, det blir gärningslära dig också. Att mäta allt som kan mätas och att osynliggöra det omätbara. Tilltron sätts därmed till yttre parametrar som vi tänker oss objektivt pekar ut den rätta vägen framåt. Vi har utvecklat en genomgripande mätbarhetskultur. Lyssna nu. Vilket även gör brister och tillkortakommanden högst påtagliga. Vi lever alltså i ett samhälle där det är väldigt svårt att komma undan att man inte håller måttet. Måttet nu då sagt i ett, med liksom lite sådana här situationstecken. Vilket mått kan man fråga sig? Men det som tycks vara hela samtidsmänniskans gemensamma erfarenhet, det är att man förhåller sig till något av de här måtten. Denna hysteriska mätning av allt har gjort varje del av livet till en serie tävlingar att vinna. En aldrig sinande ström av problem att lösa istället för en gåva att ta emot, uppleva och njuta. Är det någon som tycker det är konstigt fortfarande att vi har någonting som kallas för utmattningssyndrom? Att psykisk ohälsa har blivit en folksjukdom. Det här är ju, jag hör någonstans i mitt inre, som man bäddar får man ligga. Det här gäller inte bara olika människor. Vi kan försöka rikta in oss och säga att ja, det är tufft att vara ung idag. Men då tror jag att vi gör resten av befolkningen en björntjänst. Det här drabbar inte bara unga. Det här drabbar hela linjen. Alla människor är på ett eller annat sätt drabbade av samtidens prestationssamhälle. Jag skojar och pratade med Göran precis att han har gått in och blivit, får man säga att du har blivit pensionär, det låter ju hem. Men och det ger ju en poäng att jag säger just så nu, för att jag överhörde ett annat samtal för en tid sedan om det här med att vara pensionär. Och då säger människan som hade gått i pension dessutom 5 år senare än vad han skulle. Och sa, jag har äntligen sett fram emot att göra ingenting. Men det har jag förstått av mina andra jämngamla. Att skam på den som är pensionär och inte gör någonting. Nej, nej. Nu är det en ny lista av massa grejer man ska göra. Oh, man ska åka på vinprovningsresor till Italien. Man ska och så vidare och så vidare. Han sa, jag är helt slut. Jag tror jag börjar jobba igen. Hoppas inte det blir så för dig, ja. Ingen är eller kan vara rättfärdig bara sina egna ögon. Det krävs ett erkännande av någon annan. Ingen nöjer sig enbart med att leva upp till sina egna subjektiva standard om nu någon någonsin gör det. Utan vi strävar efter att nå upp till någon annans objektiva standard. Det är på något vis det som inom situationstecken skapar känslan, uppfattningen av rättfärdighet. Var dyker då den här standarden upp? Ja, den kan dyka upp på alla möjliga platser. Sociala medier som har blivit liksom en bubbla som väldigt många människor lever i och hämtar sin verklighetsuppfattning ifrån. Livsstilsmagasinen som är fler än vi kan räkna och som kommer att göra att vi sätter lördagskaffet i halsen och istället för en härlig, skön, avslappnad morgon där vi kan dröja kvar vid frukosten så är det jämt det här jäktet och jaget. Även om mycket handlar nu om att vi ska ta oss tid för att ta det lugnt och inte göra någonting. Aldrig har att göra ingenting känts så svårt. Den närmaste sociala kretsen, umgänget, tidsandans vision om det goda livet. Ja, allting som vi ser upp till och gör till en auktoritet. Detta är oket som samtidsmänniskan lever under. Vi lägger örat ytterligare lite mot rälsen. Dagens Nyheter, P3, tidningen Fokus. Ja, vi skulle kunna räkna upp en mängd andra sådana här etablerade forum. De har nu i artiklar och samtal under 2019 tagit upp begreppet normopati. Och man menar då att normopati, som egentligen inte är ett nytt begrepp, präglar mer och mer av vår samtid. Vad är då normopati? Människor som är fokuserade på att smälta in, anpassa sig till förment förhärskande sociala normer. En normopat är ofta ohälsosamt fixerad vid att inte odla någon egen individuell personlighet och går istället in för att göra exakt vad som förväntas av samhället. De flesta människor upplever mild normopati under olika perioder av sitt liv. Särskilt när de försöker passa in i en ny social situation eller när de försöker dölja beteenden eller åsikter som de tror att andra människor skulle fördöma. Är det eventuellt någon av er som känner igen att du har haft en slag av en liten släng av normopati? Det var en i den här fromma kretsen. Vi är ju så otroligt upptagna med att tala om individualismen, och jag tror vi missar målet där, va? Jag tror att vi har liksom spanat lite fel och tänker att alla vill vara superunika och helt bara förverkliga någon sorts unik och annorlunda version av sig själv. Jag känner inte så många sådana. Kanske i teorin låter det bra, men i praktiken vill de flesta av oss bara precis passa in. Min gode vän David Saul, en teolog från Amerika, driver Mockingbird Ministries och ser som sin uppgift, som man kallar det, att make Luther great again. Det är det de sysslar med i Amerika. Alla saker ska bli great again. Han har skrivit någonting fantastiskt som går i linje med detta. En bok som heter Seculosity. Finns ännu inte på svenska, men rekommenderar att läsa den. Han talar om det här enough. Att bli good enough. Good looking enough. Successful enough. Not too much. Not too good. Just enough. Vi känner igen det, va? Man ska vara tränad, men inte för tränad. Man ska vara snygg, inte för snygg. Man ska vara smal, men du får inte bli för smal. Man ska vara duktig, men inte för duktig, för då kan man bli pain in the ass, ursäkta uttrycket. Enoughness is a universal human longing. Att jag äntligen ska bli nog. Jag behöver inte bli mer än nog. Bara jag blir nog. Tillbaka till termen normopati. Det har att göra med en ohälsosam önskan att vara som alla andra och bli accepterad som, hör han nu, normal. Det som vi ser på vår telefon eller dataskärm har en enormt stor påverkan på oss. Vi härmar därför vad andra gör, säger eller tycker på sociala medier för att försöka uppnå psykologisk balans och lugn. I grund och botten är målet att få social bekräftelse. Men eftersom det inte går att leva upp till alla miljoner ideal som existerar i vårt samhälle, så mår normopaten alltid dåligt. Normopaten kan alltså aldrig bli normal. För normal enligt vem? Normal enligt vad? Eller hur? Där går ju idealen isär i vårt normlösa samhälle. Alltså vår strävan efter total normlöshet och frihet där alla ska förverkliga sig själv har nu gått i baklås heter det, och biter oss i baken. Det här fantastiska djuret som vi har skapat visar sig vara ett monster. We have created a monster. Och helt plötsligt så är det nu ingen som kan vara normal. Sen har vi det här kravet på att förverkliga sig själv. Och det har blivit så centralt i vårt samhälle, trots, eller ska vi säga, på grund av vårt sekulära samhälle, har det börjat likna en religion. Alltså det är den religionen som miljoner svenskar hänger sig åt, och för den delen också många kristna som en avgud, att religionen att förverkliga sig själv. Möjligen illustrerar det också människans grundläggande behov av religion. Eller i alla fall något kollektivt att tro på. För även om vi alla individuellt ska skapa oss själva och en egen tro, vare sig den är nyandlig eller marknadsideologisk eller något av de andra arenorna, så är själva tron på individen paradoxalt nog kollektiv. Vad har vi det igen? Normal. Ja, det vill säga inte unik, inte som en marsmänniska, utan förverkliga mig själv så att jag passar in i din gängse förväntan. Så att jag passar in i tidsandans sekulära vision om vad en lyckad människa är. Inte, kom ihåg, för lyckad. För då kan man bli anklagad och kritiserad. Utan bara lyckad enough. Samtidens olika sekulära religiositeter som har grott i det här sekulära samhället är de arenorna där vi försöker förädla oss själva och uppnå någon sorts självrättfärdighet. Och David Saul, som jag citerat innan, han kallar det här fenomenet för att vi har olika typer av justifying stories of our life. Alltså, what is your justifying story? Vad är berättelsen om ditt liv som rättfärdigar dig och dina beslut och dina livsval? Det är din religiositet. Eller, som han kallar, the preferred guilt management, felstavat, system. Alltså, vad gör du? Vad har du för system för att hantera din skuld och ditt dåliga samvete? Det där är din religiositet. Alltså din ursäkt. Det som kan ge dig absolution när du känner skuld. När du har dåligt samvete för någonting där du inte har levt upp till den idealbild du har satt av dig själv. Det är din religiositet. Människan är alltså hysteriskt religiös även i vårt sekulära samhälle. Hon är obotligt religiös. Vi kan sekularisera det här samhället så mycket vi vill och människan kommer fortsätta att med religiös fanatism hänge sig att dyrka någonting och att skapa system som kan avgöra om du är inne eller ute, om du är underkänd eller erkänd. Men problemet med de här systemen, det är ungefär som en berättelse på Netflix. Den är bra så länge du tittar på den, sen behöver du en ny berättelse. Så människor hinner upp med många av dessa olika religioner, för ingen skänker själen ro. Några exempel, och kanske vi gör oss lite lustiga här, men vi skulle kunna kalla det för upptagenhetsreligiositeten som syns. Det är mycket nu. Har du hört den någon gång? Att vara upptagen och ha mycket på gång. Alltså det betyder, om du inte gör mycket nog så är du inte nog. En av de största synder vi kan göra i vårt samhälle idag är att vi inte har någonting att göra. Otroligt många människor lider enorma skuldkänslor och samvetskval över att jag inte är efterfrågad. Jag har inte mycket att göra. Det är inte mycket i min kalender. Det är precis som att kalendern, om det nu hade varit en bok, vilket inte är längre, är nästan som Bibeln som vi tittar i och så talar den ord till oss av bekräftelse och säger, det är mycket nu. Vi säger det med en suck men samtidigt med ett leende. Hur skulle det vara om det inte var mycket? Business, tillbaka till David Saul. Business equates worthiness. To be busy is to be valuable, desired and justified. It signals importance. Busy is not just how we are, but who we are. Or at least who we'd like to be. Sociala medier-religiositeten. Här öppnas helt plötsligt ett forum där jag kan profilera mig själv utifrån hur jag önskar framstå. Alltså nästan möjligheten att skapa favoritversionen av mig själv. Ett sorts alter ego, alltså mitt andra jag. Det här oförlösta jaget som jag skulle vilja vara. Och eftersom jag inte kan försonas med tanken på att erkänna den jag är, så kan jag nu i den sociala mediernas bubbla redigera mitt liv så att det framstår som min eftersträvade idealbild. problemet är att det visar sig att med detta så kommer en växande fruktan och ångest över att bli avslöjad. Ju mer vi spelar skådespel, ju mer kommer tanken på vad händer när bubblan spricker. Undersökningar kommer nu som spör i backen. Här är en från 2018. The more time people spend on Facebook, the happier they perceive their friends to be and the sadder they feel as a consequence. Här är en av frukterna. Ju mer tid du spenderar på Facebook, ju mer verkar alla andra människor vara lyckliga utom du. Och det gör dig inte lycklig, utan bara bedrövad. Varför det? Därför att alla projicerar på Facebook den bästa versionen av sig själv. Tro inte på Facebook. Tro inte på Instagram. Inte min heller. Jag lägger bara ut på Instagram de tillfällena i livet jag är riktigt nöjd med. Och sen överdriver jag en del också. Är det inte så vi gör? Facebook är bara en förlängning av att visa vår vrickade själ. Vårt skeva hjärta. Utveckla mig själv religiositeten. Det har blivit vår plikt, säger psykologiprofessor Sven Brinkman. Det har blivit vår plikt att förverkliga oss själva. Med den accelererande kulturens krav av att ständigt försöka förädla individen, det har nu blivit den nya förtryckande normen. Alltså att utveckla dig själv har inte blivit en möjlighet, utan det har blivit en förtryckande norm. Banne dig om du inte gör någonting av ditt liv. Om du tänker positivt varje dag, arbetar hårt, ständigt strävar efter att bli den bästa versionen av dig själv, enbart omger dig med inspirerande människor och aldrig ger upp, så finns det inga gränser för hur utbränd du kan bli. Det är samma psykologiprofessor som i sin bok står fast, vägrar vår tids utvecklingstvång. Han gör sig rolig på de här liksom inspirerade one-liners. Oh, liksom, tänk så här, gör så här. Skulle vi följa alla de råden, så skulle vi få precis det vi har fått. Utmattningssyndrom, utbrändhet, psykisk ohälsa. Anders Petersen, sociolog från Danmark, han har skrivit: den som inte är aktiv och optimerar sig själv i ständigt nya utvecklingsprojekt är själva antitesen till en framgångsrik person i dagens samhälle. Därför kan en depressionsepidemi, alltså det, han tittar på det vi säger nu, att det är liksom någon form av kollektiv depression här nu som folk har gått in i, förstås utifrån två parallella processer. Både som ett resultat av att försöka men inte lyckas hänga med i det här snabba tempot där alla ska utveckla sig själv. Men det här är intressant. Det finns en tendens att vi ger diagnosen depression när det är egentligen en fråga om melankoli eller, titta här, det är ett uttryck vi känner igen, förnöjsam passivitet. Det uppfattas numera som allmänt eller allt mer avvikande. Förnöjsamhet, det är ju ett karaktärsdrag, eller ska vi säga en hållning som Bibeln lyfter fram som eftersträvansvärd. Och när man då är förnöjsam och inte behöver renovera köket för tredje gången, då uppfattas man som avvikande. Va? Vad är fel på dig? När man inte jämt behöver ut och resa, när man inte jämt behöver erövra, när man inte behöver ta jobbet som skulle ge dig mer i lön men också mer övertid, som skulle liksom rikta upp dig i din liksom karriärsplanering, utan säga nej tack, det är bra så här, så uppfattas du som, är du deprimerad? Är det något som är fel? Naturligtvis spetsar jag till det nu, du förstår det också. Det finns ingen poäng annars att göra. Det är svårt att göra poängen annars. Från alla håll får vi höra att vi har ju alla möjligheter att göra och bli vad som helst. Men problemet är att om vi inte gör någonting av alla dessa möjligheter, så betraktas det som ett misslyckande. Vad tror du händer med ett barn som får höra de här fina orden av sina föräldrar, som säkert är välmenande och som säkert jag själv har gjort sig skyldig till? Du kan bli vad som helst. Gör någonting av ditt liv. The sky is the limit. Syftet är uppmuntran. Men det kan vara precis det som knäcker en människa. Kravet att göra någonting av mitt liv. Och så har vi förälskelse och förhållande religiositeten. Den möter vi gång på gång. Om vi går in i samtidens filmer, Netflix. Ibland kan det vara bra att lägga örat mot rälsen och se hur tänker folk. För att inte tala om krönikorna i de stora dagstidningarna. Vi bryr oss mer om förälskelsens behag än friden av ett stabilt förhållande. Sug på den meningen lite grann. En sekulär människa som har skrivit det. Vad som är viktigt är inte hur mycket de älskar dig, utan bara hur de älskar dig. Vad betyder det här? Jo, vi har de senaste århundradena sett ett dramatiskt skifte i vad vi söker och förväntar när vi tittar på vår potentiella blivande äkta hälft. Historiskt, och nu kommer det här låta otroligt tråkigt va, men människor har blivit äkta makar inte bara av romantiska skäl, utan framförallt av pragmatiska, eller ska vi säga praktiska skäl. Ekonomi, mark, säkerhet, fred, avkomlingar. Det är sånt som vi i dagens samhälle ser ner på och tycker att åh, vad hemskt, vart tog romantiken vägen? Men är det så att vi idag istället har hamnat i andra diket och fått en överdos av den där Netflix-romantiken som bara existerar i Hollywood och som blir liksom den omöjliga idealet som ingen når upp till och som därför fäller och underkänner alla potentiella kandidater och som gör att vi är landet med flest ensamhushåll i världen? För idag söker vi nämligen inte en äkta hälft utan en fullkomlig frälsare som kan uppfylla våra förväntningar på förälskelse och ett förhållande som bekräftar oss som lyckade och eventuellt lyckliga i den ordningen. Det är viktigare att framstå som lyckad än att de facto vara lycklig. Oj, om vi skulle kunna få se, och det vet varje själavårdare, varje präst som har mött människor i det enskilda förtroliga samtalet, att för människor så är det många som har offrat att vara lycklig bara för att framstå som lyckad. Esther Perel, känd från sina relations-tv-program i Amerika. Och jag tycker det är intressant att lyssna dessa och sen föra det in i teologin och säga, har vi här en fråga som svaret försoning i Kristus möter? We come to one person and we basically are asking them to give us what once an entire village used to provide. Give me belonging, give me identity, give me continuity, but give me transcendence and mystery and awe all in one. Give me comfort, give me edge. Give me novelty, give me familiarity. Give me predictability and give me surprise. Alltså snart så förstår man ju också att folk är schizofrena, eller hur? Hur var det nu jag skulle vara? Skulle jag vara en överraskning och spännande, eller så skulle jag vara ditt fasta ankare? Ah, både och, tack. En ny religiositet som är så uppenbar i vårt land, det är vad jag kallar för föräldraskapsreligiositeten. Att försöka finna rättfärdighet genom mina barn. Här har vi nu den store tänkaren och filosofen från serien Solsidan på SVT. Mickan. Man vill ju göra allt för att sina barn ska bli lyckade. Ja, och gärna även lyckliga, om det går att kombinera. Bara du blir lycklig. Har du hört det uttrycket? Ja, kanske du, precis som jag, har gjort dig skyldig till att säga till den. Ja, vad som helst, bara du blir lycklig. Men det vi inte kanske talar ut högt, men som finns där under. För då framstår jag som förälder, som en lyckad förälder. Åh, se vad lyckliga hans barn är. Föräldrar ger sina barn fria händer att skapa sin egen lycka. Och det kan låta som otroligt kravlöst. Gör vad du vill, bara du blir lycklig. Men kanske är det strängaste krav man någonsin kan ställa på ett barn. Det hopplösa kravet att bli lyckad och lycklig utan att ha någon annan att skylla på eller stödja sig emot om man misslyckas. Kravlösheten är egentligen ett gigantiskt stort krav. Och sen skulle vi kunna fortsätta med den politiskt korrekta religiositeten, alltså åsiktskorridoren. Oj, vad det är viktigt att passa in i klimathysterin eller flyktingfrågan. Och vi skulle kunna ta en massa saker om det jag kallar för den nya arbetsrörelsereligiositeten. Att man ska ha ett spännande jobb som man verkligen älskar och att utvecklas, om man sitter på söndagen och bara längtar efter att gå upp till jobbet på måndag morgon, samtidigt som man har jätteflexibla tider och mycket fritid att åka på spa och så vidare. Man ska tjäna jättemycket pengar men nästan aldrig vara på jobbet. Har ni några sådana jobb till mig så är jag intresserad. Alltså. Du är vad du arbetar med. Och så skulle vi kunna fortsätta med tränings- och kanske dietreligiositeten. Alltså att försöka finna rättfärdighet genom vad vi äter och vad vi inte äter. Nu behöver vi närma oss Gamla testamentet. Har du hört det här uttrycket? Uff, jag syndade ikväll. Synd har nu mer att göra med chips. Alltså, säg inte till mig att men vi kan inte tala om synd. Folk vet inte vad vi talar om. Jo, folk använder begreppet synd. Och det har med överträdelse att göra, men inte mot Guds lagar, utan mot de heliga dietlagarna. Jag syndade ikväll, jag åt chips sent, en vanlig tisdagkväll. Nu söker jag absolution någonstans. Eller så ska jag gottgöra det imorgon genom att ångest springa 7 varv runt sjön. Eller så kommer det på andra vägen. Jag har varit duktig den här veckan. Tränat 3 gånger, avstått från all skräpmat och motstått alla frestelser. Jo då, frestelser, de finns också i form av godis och sötsaker. Good on me. David Saul igen. Cheating has today most often something to do with eating. Cheating. Alltså att fuska. Att överträda gränser. Att vara otrogen. Det har med mat att göra. Clean eating, fortsätter David. Han har en helt kapitel om detta. Hur viktigt det är för samtidsmänniskan att äta rent och äta sunt. Och att uppnå någon sorts mänsklig renhet genom sin diet. We are cleaning out our insides. Purging the toxins. Purifying our systems and ourselves. One glass of cayenne lemonade at a time. Alltså, om du inte tror på att göteborgarna är religiös, gå bara ner för avenyn och läs vad de sätter på tavlorna. Ekologiskt närproducerat. När den här kalven slaktades så kom ingen till skada. Va? Vi klagar på muslimerna. Vi är ju helt tokiga själva. Food now expresses the symbolic values and absorbs the spiritual energies of the educated class. It has become invested with the meaning of life. It is seen as the path to salvation for the self and for humanity. Har du märkt det? Att dina val blir enormt, eller jag har skrivit extremt politiserade. Alltså det blir en politisk underton. Att utifrån vad du väljer att äta så sysslar vi inte längre med vad du väljer att äta, utan det som är på tallriken så att säga. Det är jordens undergång eller överlevnad. Våra matvanor omges också till hög grad av omgivningens antingen beröm eller underkännande och fördömelse. Tänk när folk börjar säga, ja, vi ska äta en stor fet biff ikväll, men säg inte det till någon. Och för bövelen, lägg inte ut några bilder på Instagram. Alltså förr i tiden när jag var ung så smygrökte man. Nu smyggrillar man. Nu är ni ju ett gäng rebeller här, så att det är ju ingen av er som lever under det här oket. Jag bara berättar hur det ser ut i verkligheten. Lyssna nu. Nu ska vi vända på steken. Hängde du med på den? Vi är ändå i Göteborg. Vi är i Göteborg. Lyssna här nu. Kyrkan ska inte terapeutiskt hjälpa människor att finna inre frid och yttre framgång i livet. Vi kan inte haka på det här, men vi kan lyssna in det här och säga att detta är ett rop efter försoning. Att kunna försonas med alla de här motstridiga sakerna i sig själv. Men människan behöver inte kyrkans hjälp att navigera det här livet mer framgångsrikt. Utan kyrkan ska hjälpa människor att hitta ut ur sig själv. Inte hitta sig själv, utan hitta ut ur sig själv och in i Kristus.
Halleluja.
Människans problem är att hon är hopplöst inkrökt i sig själv genom synden. Vilket leder till denna ständiga ängslighet och en osund självupptagenhet. Och vet du vad? Detta är tyrannin som människan kämpar under. Men den har sin rot i synden som alltid vill rättfärdiggöra sig själv. Det är något av det första som kommer ut. Jag har tre barn. Men tre små barn. Och det som är det mest enerverade, det är, du håller på och ska fixa det där och det blir bara värre. Låt pappa hjälpa mig. Nej, kan själv! Det är möjligt att barnen har växt upp, men vet du vad? Det kvittar hur gammal du blir. Det är vårt förhållande till vår skapare. Nej, kan själv. Vill själv. Där har du synden. Och kyrkan går så fel när vi tänker att nu ska vi hjälpa dig att kunna själv. Så vi serverar goda råd istället för goda nyheter. Det blir terapeutisk kristendom, kära vänner, som sätter fokus på vad vi kan göra för oss själva. Tänk så här. Gör så här, gör ingenting så här, det ska du inte göra, detta ska du inte göra. Och så blir det ju bara mer av det de redan har som de inte når upp till. Goda nyheter däremot, det sätter inte fokus på vad vi ska göra för oss själva, utan vad Gud redan har gjort för oss i Kristus. Lagens röst är, gör detta. Evangeliets röst är, det är redan gjort. Så vad ska vi då säga? Ja, det är så Paulus retoriskt lägger upp Romarbrevet om och om igen. Vad är det då vi ska säga om detta? Är då lagen synd? Nu har jag ju talat inte om Bibelns lag, utan som någon form av eko av Bibelns lag. Du känner buden. Lagen är god, lagen är andlig, lagen är helig. Problemet är inte lagen. Problemet är att vi aldrig klarar av svagheten i oss människor är problemet. Lagen är ett uttryck för Guds heliga vilja. Likadant är många av de här sakerna vi har nämnt här. Det är inget problem med det. Det är inte det som är ont i sig själv. Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Nu är det så, för att svara på frågan, försoningen är svaret, vad är då frågan? Jo, det är genom dessa lagen med lite till, som ständigt produceras i vår religiösa, sekulärreligiösa samtidigt, så är det, precis som Paulus säger här, det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begär. Men det var då synden grep tillfället. Vi har nu människor som är ripe for harvest. Som nu bara är färdigplöjda för att ta emot fröna, sådden av evangeliet som säger, det är gjort för dig. Du är försonad. Det finns en försoning som kan omsluta motstridigheterna och paradoxerna med dig själv. För det är denna lag med litet L som finns i vår samtid av alla dessa krav och alla dessa standarder och alla dessa mätbarhet som börjar hjälpa människorna att förstå, jag fixar inte det här. Jag klarar inte upp och leva upp till det jag själv har bestämt. Alltså, vi behöver inte ens gå och tala om vad andra har bestämt, utan det jag har bestämt och satt mig för själv, till och med det misslyckas jag med. Och jag brukar säga till människor, innan vi går in på Guds lag, vi börjar med din egen lag. Vad är det du själv har satt som för några mål för dig själv? Eller vad är det du själv, när du fördömer andra människor, säger, men titta, så kan man inte leva. Hur gör du med själv? Om du mäter dig bara med samma mått, inte med Guds mått, om du bara mäter dig med ditt eget mått, lever du upp till ditt eget mått? Alltså, det här blir ett sätt där synden träder fram. För levde jag utan lagen, säger Paulus. Men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv blev min död. Är det inte precis vad folk skulle kunna säga om alla dessa grejer? Jag vet inte vad jag kallar dem vi har talat om. Det som skulle bli mitt liv. Det som skulle förädla mig. Det har istället blivit min död. Det har fört mig till slutet av mig själv. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det var där vi började. Då kommer vi till den lutherska människosynen. Det var folk som sa till mig, jag brukar säga, det är du som var en så glad och härlig pingstvän. Har du nu köpt in dig i denna dystra, pessimistiska, lutherska människosynen? Den som är så mörk och den som är så dyster. Den som talar om synd och otillräcklighet. Och mitt svar, nej, det är sällan jag har varit så glad som när jag äntligen landade i denna lutherska, skriftenliga beskrivning av människosyn. För den är inte dystert pessimistiskt, utan det är en befriande realistiskt. Den rymmer mig sådan som jag är. Hela jag. Och den är full av möjligheter. Den är full av barmhärtighet. Men den sticker också hål på alla illusioner om livet som låter som en gammal dålig Per Gessle-låt. Här har vi arenan för försoningen. Paulus säger, hur lång tid har vi kvar? 5 minuter kvar eller? Cirka. Betyder det 3 eller 7? Okej, vi ska försöka landa det här. Orkar ni 5 minuter till? Jag har fetmarkerat några stycken ord här. Där Paulus närmar sig detta. Han säger, medan vi ännu var maktlösa. Är det inte just maktlöshet som uppenbarar sig det här? Dog Kristus för vem då? Alltså han dog i ogudaktigas ställe. Här kommer vi in på försoningssynen. Att det finns någon som har gått in i vårt ställe och gjort det för oss. När tiden var inne, knappast vill väl någon dö för en hederlig människa. Så du säger hela Paulus retorik, det handlar om att dö för någon i någons ställe. En ställföreträdande offerdöd till försoning för oss. Kanske någon vågar gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe. Vad är det som är så svårt för teologer att fatta? Det är underbart vackra. Med den ställföreträdande korsdöden som Kristus har gjort för oss. Det är inte ytterligare ett föredöme jag har fått. Hela världen är full av föredömen. Hela världen är full av guru som säger, kom följ mig. Bli som jag så ska du bli lycklig. Men här är en som kommer och säger, nej, du behöver inte bli som jag. Jag har blivit som du. Medan vi ännu var syndare. Medan vi var Guds fiender blev vi försonade med Gud genom hans sons död. Här är det 4 stycken benämningar som sammanfattar vårt öde. Vi är maktlösa, vi är ogudaktiga, vi är syndare, ja, vi är Guds fiender. Och det som jag har ritat upp här, ganska översiktligt och på någon sorts metabilder, det har gått väldigt snabbt kanske, det är det som Bibeln vittnar om. Att när vi speglar oss i fullkomlighetens lag så framstår det hur maktlösa vi är. Svaga, kraftlösa, hjälplösa. Ju mer vi försöker. Och ibland så ska man inte stoppa människor att försöka. Utan det är lite mer så här, spring dig trött så ska jag bära dig hem. Ibland försöker vi stoppa bilen men vi borde putta på istället. Kom igen, ännu bättre kan du väl bli. Försök förädla dig, förvandla dig. När Luther lägger ut 3:e artikeln i den lilla katekesen så slår han fast maktlösheten. Han säger, jag tror inte ens att jag kan tro. Jag tror inte jag kan tro. Inte av eget förnuft eller egen kraft, utan jag behöver den helige ande som kallar mig genom evangelium, du kan detta. Alltså det är där någonstans. Vi börjar i maktlösheten. Vi tror inte ens att vi kan tro. Rosenius, han skriver så här. Den mest ödesdigra som ormen planterade i vår natur var inbildningen att människan skulle kunna frälsa och hjälpa sig själv. Visst är det ironiskt när en av de största avdelningarna på biblioteket och inte minst nere i pocketshopparna heter just self-help. Det finns nu varenda möjlig titel om self. Be yourself. Maximize yourself. Develop Yourself. Det fattas mig vetteligen bara en titel som är väldigt viktig att den kommer på plats. Get Over Yourself. Det är från den drömmen om denna fria vilja som all falsk trygghet men också all förtvivlan kommer. Men den är bara en myt, alltså den fria vilja. Luther säger någonting gripande och bra som första gången jag fick ögonen på detta. För du vet, det här att diskutera fri vilja, det är ju en återvändsgränd. Och liksom säger, ja men jag är ju fri och vilja, men jag kan själv bestämma. Så vidare. Alltså problemet är inte hur fri du är, utan vad det är du vill. Det är det som är problemet. Let's go to the heart of the matter. Du är fri att göra precis allt det du vill. Men problemet är att du vill inte det som du borde vilja. Så därför så säger Paulus, man ska inte snacka om fria viljan. Det borde istället kallas för den egna viljan. Utan nåden gör man inte Guds vilja, utan bara sin egen. Vi är ogudaktiga. Alltså vi lever som om Gud inte fanns. Vi struntar i Gud. Och tiden, vi hinner inte med, vi hoppar till syndare. Alltså laglösa, överträdare. Vi överträder inte bara Guds lag, utan som vi sa här, uff, jag syndade. Jag åt chips en vanlig tisdagkväll. Alltså vi behöver inte vänta till Gud hänger oss, vi har ju hängt oss själva. Vi har ju själva utropat oss som överträdare. Här finns kontaktpunkter för försoningens evangelium. Nu hoppar vi. Guds fiender. Rebeller, motståndare, ovänner, fientligt sinnelag. Att hata skulle man kunna översätta detta ord. De hatar Gud, säger Rombrevet 1:30. Köttets sinne är fiendeskap mot Gud. Har du märkt det att när Gud börjar komma med sina anspråk. Först försöker vi visa jag kan minsann, så inser vi att vi är maktlösa. Då försöker vi utrota Gud och bli ogudaktiga. Det finns ingen Gud. Men vi kan inte komma ifrån Guds krav. Och så blir vi vansinniga på Gud. Och så börjar vi hata Gud fast vi inte tror att han finns. Och så börjar vi förfölja honom. Och så ropar vi i kören, korsfäst honom. Vi vill bli av med Gud. Men då är vi framme och mottagliga. När vi har kört till slutet på oss själva. Och när vi inser att hur vi än har försökt så kan vi inte försonas med den här motstridiga bilden av oss själva. Vi har spänt bågen men vi når aldrig upp. Försoningens hemlighet är det som rymmer hela min besvärliga verklighet. Precis sådan som du är. Och här så ska vi fylla i och feta de viktiga delarna. Istället för att peka på att vi är maktlösa så står det att Kristus dog i ogudaktiga ställe. Kristus dog för oss. Genom hans blod blev vi försonade. Genom hans sons död. Vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom vilken vi nu har fått tagit emot försoningen. Här har vi de goda nyheterna. Det finns ingen blodfattig kristendom. Utan den som offrades för våra överträdelser och tog vår plats och utgöt sitt blod. Det är inte vi, utan det är han. Kristus dog för våra synder, säger Paulus när han sammanfattar att jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Vad är det? Det här måste man ju lyssna till. Vad är det allra viktigaste för Paulus? Att Kristus dog för våra synder. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Att de var ogudaktiga, att de var maktlösa, att de var syndare, ja till och med att de var Guds fiender. Utan allt detta, den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Påminner om min kompis när jag var liten, jag växte upp på en hästgård, vi födde upp hästar. Och så var det en som red sin dyra häst på ett förskräckligt sätt, misskötte den. Så att den hästen blev halt, inte på grund av sin eget fel utan på grund av den här misshandeln som ryttaren hade utsatt den för hård och kall var den här ryttaren med när de fick avliva hästen. Och jag såg pappan, veterinären och några andra. Och så tänkte jag, han vill egentligen skjuta henne. Men han sköt hästen. Förstår du bilden? Vi har ställt till en massa elände. Och där står vi. Och så är det någon annan som blir slaktad i vårt ställe. Först då så var det som att man började se känslorna komma ikapp. Och säga, det borde vara jag som skulle bli skjuten för det som hade hänt. Men istället är det hästen som får sätta livet till. Detta är försoningens underbara goda nyheter. Honom som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och så skulle vi kunna fortsätta och fortsätta. Jag brukar säga när vi kommer hit och säger, ja, men det där är så typiskt Paulins, det är typiskt Paulus. Ja, men Petrus säger precis samma sak. Och så skulle vi ta Johannes, du vet den här lille fine liksom androgyne lärjungen som vissa har gjort honom till, som jämt ligger mot Jesu hjärta. Även han talar om försoningen på detta sätt som ett ställföreträdande offer. Och så skulle vi kunna se, sammanfattningsvis så säger våra bekännelseskrifter, denna förkunnelse, alltså om det ställföreträdande offret som Kristus är, om den försoning som räcks oss fritt och förintet, utifrån vad Gud har gjort för oss, inte vad vi har gjort för honom, den skänker det förskräckta samvetet en säker tröst. Därför må alla fromma själar icke låta sig rubbas från denna övertygelse, att vi blott genom tron för Kristi skull mottaga syndernas förlåtelse. Här i har de en fast och viss tröst mot syndaångesten, den eviga döden och helvetets alla portar. Varför är detta så viktigt och varför svarar detta? Jo, den store själavårdaren Rosenius, han sa redan på 1800-talet att till och med de troende finns de största motsättningar. Det slutar inte finnas de här motsättningarna som inte vi kan försona i oss själva, utan de finns där hela vägen i vårt liv och de ryms och innesluts i denna försoning, Kristus för oss. Den största förnedring att vara en förlorad syndare och den största upphöjelse, höghet och ära att bli Guds eget barn. Det största syndaeländet och den största rättfärdigheten och renheten. Den största fattigdomen och den största rikedomen. Den största svagheten och den största starkheten. Det ena har vi oss själva, det andra har vi i Kristus. Det ena är arvet från Adam, det andra är arvet från Kristus. Det ena känns i alla våra lemmar och kan upplevas av alla våra sinnen. Det andra ligger djupt undangömt för vårt förnuft och alla sinnen. Och måste tros därför att Gud har sagt det. Kom inte och säg till mig att luthersk människosyn, den är dystert pessimistisk. Nej, den är för samtidsmänniskan befriande realistisk. Den rymmer motsägelserna i ditt eget liv. Där finner du försoning med dig själv, dina medmänniskor och framförallt Gud. Se Guds lam som tar bort dina synder. Amen.